Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Social ångest från teori till behandling. Jag har Maria Tillfors mitt emot mig. Välkommen.
Tack så mycket.
Och vi sitter faktiskt på Karlstad universitet. Här jag brukar sitta i Stockholm annars, men vi båda jobbar ju här, så vi passar på att spela in här. Jag tänker att du får börja med att presentera dig.
Maria Tillfors, professor i klinisk psykologi här på Karlstad universitet sedan 2017. Jag är även legitimerad psykolog. Jag läste psykologlinjen, heter det då, i Uppsala. Och så var jag så... Det är ju en generalistutbildning, så jag tyckte det var så spännande. Så då läste jag forskarutbildningen direkt. Och sen fick jag jobb på Örebro universitet. Så jobbade jag där från 2001 när jag disputerade. Så det var faktiskt 20 år sedan jag disputerade förra året i oktober.
Och den här boken, Social ångest, har du någon hisspitch vad den handlar om?
Jag är inte så bra på det, men man kan säga det är ju egentligen titeln från teori till behandling eller teori och praktik. Och anledningen till var att från början när det här blev en egen diagnos 1980 med social fobi då, som det kallades, så sa man att det var en bortglömd ångest, ett bortglömt ångestsyndrom. Men man kan säga att forskningen har faktiskt exploderat sedan dess, så att det är väldigt svårt att få en helhetsbild. Det är även flera olika perspektiv kring den här ångestproblematiken. Mm. Som det är neurobiologiskt, det är utvecklingspsykologiskt, det är kliniskt, det är behandling, det är utifrån perception och alltså kognition. Så att det är svårt, och både som egentligen man är ute och jobbar som kliniker, eller om man forskar, eller om det är en kombination, eller om man är student, eller bara intresserad allmänhet, så är det svårt att få en överblick. Mm. Så det är egentligen syftet att paketera, skriver vi här, men att uppdatera den, hur är kunskapsläget idag, både vad vi vet, men inte minst lika viktigt vad vi inte vet, kunskapsluckorna.
Mm. Varför är det här området intressant?
Det är lite speciellt skulle jag säga, för att om man tänker sig social ångest, vad är social ångest? Ja, det är ju rädsla i sociala situationer, och det kan vara både prestationssituationer, att prata inför publiken, men det kan också vara de här interaktionssituationerna, till exempel som vi sitter i nu, men även de här vardagliga, man går och fika, man äter lunch tillsammans, man kanske går på någon middag när man inte känner alla och så ska man prata. Och har man social ångest, det är vanligt att man har i en rad olika situationer och båda de här livsområdena, så kan man tänka sig att det blir viktigt både för ens jobb, studier, men även för ens relationer. Och om man tänker på de två livsområdena skulle jag säga att väldigt många skulle säga, vad är det som gör livet värt att leva? Ja, men det är ju att ha något intressant att göra, jobb, studera, men även såklart både vänskaps- och kärleksrelationer. Och det som då är belönande för de flesta av oss, det blir det som blir skrämmande eller ångestväckande. Och vi lever i en värld, skulle jag säga, att social kompetens är när vi söker jobb eller så, som efterfrågas. Vi jobbar mycket i grupper. Mm. Så att den sociala kompetensen kan ju ibland vägas eller viktas mot den här kunskapen du har, och ibland väga över.
Det som alla har ju nästan upplevt någon typ av social ångest någon gång. Så finns det ju grader och man ska givetvis inte liksom förminska de som kan vara värre. Men alla kan väl känna igen någon typ av, eller hur tänker du där?
Det skulle jag säga. Vi hade faktiskt, vi samarbetade med några, med en person som har utvecklat behandlingar för social ångest som står här. Ron Rapee bland annat, som är en av som utvecklat, en som är väldigt utvärderad i samarbete, en annan artikel kring social ångest. Och just det här med definierar man, alltså det, jag tycker du uttryckte dig bra, du sa grad av. Alltså jag skulle säga att det är nästan ingen som har ingen social ångest, som man säger, eller rädsla inför. Att man ibland kan känna sig osäker i lite olika sociala situationer, att man någon gång tycker, men gud så pinsamt, vad jag sa jag det här, åh men gud, och att man, ja, på olika sätt då. Så att en gradskillnad, och så ser, skulle jag säga, de flesta som forskar kring social ångest, att man ser på social ångest som en dimension, vilket då går emot om vi ska prata diagnos, för det är en kategori, men den, vad ska man säga, gränsen är ju inte så knivskarp som man kan tro då du ska uppfylla de här kriterierna, utan den är ju lite mer glidande. Men det man säger är ju, om du har problem i det här fallet då, social rädsla, social ångest, i den grad så att du blir handikappad eller funktionshindrad, antingen som jag sa förut i ditt jobb, i dina studier eller i ditt sociala liv, alltså relationer.
Det är då man kan få eller diagnosen?
Det måste finnas med där, bland annat det är ett kriterium, och det är ju en kriteriediagnos. Det är inte nu den diagnosen som man sätter, är inte som man har en etiologi bakom riktigt, utan det är olika form av beteendekriterier egentligen som du ska uppfylla. Men det här ska vara med, så ni måste vara med.
Ja, precis. Mm. Och vad är mer då? Vad krävs, så att säga, för att jag ska få en sån diagnos?
Det man kan ställa frågor om, bland annat det som jag sa, handikappskriteriet, det kan ju vara så, för det kan vara lite svårt att ringa in ibland, kan vara att, vad är det du inte gör som du väldigt gärna skulle vilja göra på grund av din ångest. Att man kan beskriva, när kommer det här? Det kan ju vara så att ångesten kan vara så stark i de sociala situationerna, om man nu utsätter sig för dem, för många undviker sociala situationer i den mån det går. Men att man kan få en panikattack, och det är viktigt när uppkommer de här? Ja, men det är i de här, i relation till de här sociala situationerna.
Mm.
Och att man ska ha ett lidande eller man ska vara handikappad, kan man säga i stort. Att det är det som.
Mm. Och vad är det för typ av lidande? Du sa panikattack,
eller panikångest. Det som är, om vi startar så här, jag tror att, jag vet inte vad du, om du skulle beskriva, vad är en känsla? Hur skulle du beskriva?
Det är något som man känner väldigt, som tar över liksom, hur man känner och upplever en situation.
Mm. Vad händer om du tänker på nu, precis som vi skriver i boken också, många gånger så blandar man ihop rädsla och ångest, men det man kan specificera och definiera. Men om du säger rädsla och ångest, vad är det för dig?
Stress, tror jag. Om jag tänker mig in i en situation som jag skulle tycka var jobbig, en social situation, skulle jag bli lite stressad när jag tänker på den.
Ja, men då, spindlar och ormar brukar någon alltid tycka.
Jag känner nog en stress och att, vad ska man säga, motbjudande situation, krävande och motbjudande situation.
Och det du skulle man kunna, för man brukar dela in känslor i både fysiologiska, vad ska man säga, reaktioner på det här, som kan vara många gånger som rädsla. Det är ju det här att man får så här kamp- och flyktsystemet som har gjort. Det är ju evolutionärt gjort för att vi faktiskt ska överleva. Så att det är bra om vi har ett alarmsystem som slår igång snabbt och vi hör det alltid. Annars är det ingen bra alarmsystem. Och då kan det slå på ibland där vi i dagens samhälle inte behöver slås på. Det slås på och då får vi ju ett sympatikus på slag, det vill säga hjärtat börjar dunka, vi kan få tunnelseende, man kan bli yr och blodet går ju ut till de stora muskelgrupperna för att vi faktiskt ska kunna fly eller kämpa då. Så att den fysiologiska reaktionen tror jag inte alla tänker på, eller så är det bara lite som du beskrev, det är någonting, eller nu tolkar jag dig, det är någonting som är stressande, som är väldigt jobbigt som jag känner, och man kan ju inte alltid sätta ord på det där, men många gånger tror jag att det är det här fysiologiska, och det tänker man inte på alltid, att det är kopplat till känslor, men det är också ett beteende kopplat, om man säger man har ångesträd, så att man vill bort ifrån det som är obehagligt, men även tankemässigt och så. Nu kommer jag svimma, nu jag kommer bli galen och ja. Och just det där, man kan faktiskt bli rädd för sin egen rädsla, egen det här fysiologiska reaktionen. Så man inte förstår riktigt att när man säger ångesten blir så intensiv, så det kan faktiskt ta sig uttryck som en fysisk reaktion, det man kallar panikattack. Som är just när man känner det här, kan man säga, ännu mer förstärkt. Och det är då man åker in och man får en panikattack. Många åker in till akuten för man tror att det kan vara en hjärtinfarkt eller fel på hjärtat. Dock ska jag säga att det är alltid viktigt att fysiologiskt, om man får så att man känner, ska man ju alltid kontrollera det fysiologiska innan man drar andra slutsatser. Men nu tror jag kom av mig. Din första fråga var, vad är social ångest, sa du? Var det det som var?
Ja, precis. Alltså, hur social ångest faller ut.
Och då skulle jag säga att den här, dels så har man i situationen när man kommer, så kan det vara otroligt intensivt. Och det är inte bara om du tänker, för jag antar att du undervisar ibland. Och det är ju den vanligaste rädslan att prata inför grupp. Och det behöver man inte ha social ångest. Vi har bland annat sett att ungefär en fjärdedel av Sveriges generella befolkning tycker det är väldigt obehagligt att just prata inför grupp. Men då är det ju inte som, antar jag, jag vet när jag undervisar, att det är klart jag får ett påslag när jag går på. Det tror jag du också kan få. Men för mig så går det ju ner sen, och så tycker jag det är ganska okej att sitta och prata. För den som har social ångest och då rädsla för att prata inför publik, som oftast är med även om man har en rad andra rädslor i olika sociala situationer, då går den inte ner. Och det kan till och med vara så att du får så intensiv känsla så du får en panikattack att du måste avbryta och gå därifrån. Men det är också så att många gånger så oroar man sig innan, man brukar prata om förväntansångest. Och det är inte bara någon timme innan, utan det kan vara flera veckor innan du kanske ska hålla ett föredrag. Och efteråt, då brukar det vara så att då går du igenom det i detalj, och det är inte de positiva sakerna du funderar på eller går igenom, utan det, och herregud, och vad sa jag där, och det måste ha verkat som jag var idiot, jag stammar och kom av mig och så vidare.
Det blir negativa tolkningar som ni skriver om.
Ja, det är det ju dels, och det som är viktigt också, man har sett att det är i situationen, så har man oftast små knep, kan man säga, för att, om man nu hamnar i situationen, små knep för att inte den sociala katastrofen ska inträffa. subtila undvikande, man kallar det säkerhetsbeteende när man pratar om social ångest. Och det kan vara, om jag står och pratar inför grupp, kan det vara att jag har ingen ögonkontakt. Jag kanske har ett manus, men, och det tror jag att både du och jag kanske har ett manus när vi ska prata 3 gånger 45 minuter eller hålla en föreläsning. Men här så läser man snabbt och man läser innantill och man tittar inte upp och sen kanske jag avslutar snabbt och inte har några frågor och så. Och det som händer är att då vänder man uppmärksamheten inåt många gånger. Och så känner man efter. Och då har man oftast redan ett påslag när man kommer, precis som vi alla har. Men att det här, och då känner jag, om jag nu håller mig till manus, jag pratar snabbt och inte tittar. Men då måste jag ju kolla också, funkar mina små knep? Och då blir jag ännu mer uppmärksam på det inre. Så jag tar hur jag känner. Om jag känner att jag är lite varm i ansiktet, så ser jag som en bild som jag tror att så här uppfattar andra mig. Så jag har en sån tydlig bild om att jag är som en röd tomat. Eller om jag darrar lite så är det någon som ser man mig som ett asplöv. Så jag ser mig utifrån. Så att jag får ju inte då, jag uppmärksammar ju inte. Kanske är folk sitter där och nickar och tycker det här är jätteintressant. Och kanske vill börja ställa frågor. Men det märker inte jag. Så jag har bara mina egna inre, vad ska man säga, oftast det här fysiologiska som bevis på hur det gick. Och då märkte jag ju, det funkar ju inte, jag är fortfarande varm, jag darrar fortfarande. Det här måste gått jättedåligt och det är det man tar med sig.
Den där situationen förstår jag ju ganska precis. Jag känner framförallt igen den från när jag gick i skolan och sådär. Och det kan ju vem som helst känna igen sig, att man inte tycker om den, eller man ska hålla tal på bröllop och hålla sig till texten och sådär. Så att är det då, det är social ångest, men det betyder inte att man har en diagnos, utan det är bara ett exempel på att man kan känna, man kan kalla det för att man känner social ångest.
Ja, en grad.
Vem som helst.
Absolut, och man kanske kan ha råkat ut för det som, det här debuterar ju oftast i tonåren, många säger runt 13 års åldern. Och en del kan ha ett, om man ställer en fråga när, om du tänker på när, hur och när satte det här igång, så kan en del säga, jo men det var som i skolan och jag blev utskrattad, eller det var någonting som gör att man faktiskt förknippar, man associerar då att hålla tal med stark ångest.
Just det.
Så det kan ju vara ett sätt. Men alla har inte ett så tydligt och klart minne av när det här satte igång, men det kan vara ett sätt. Men så länge om du har varit med något som var lite obehagligt, om du gör det igen och du slutar inte göra det, du söker till en utbildning, du söker kanske positioner sen trots att du tycker det är lite obehagligt, men du gör det. Och du blir inte handikappad eller du lider inte av det så jättemycket, då skulle man säga att det är en grad av att du kanske har lite förhöjd social ångest i den här situationen, men det är ingenting som du slutar göra på grund av den här rädslan.
Nej, precis. Då är det fortfarande social ångest, men det är inte liksom diagnosen social ångest, kan man säga.
Nej, för det är en viktig sak. Och där går så rent, så skulle jag säga att när du går över till ett starkt lidande, eller som sagt du blir handikappad, funktionshindrad av det. Så att, då blir det ju många gånger, om man undviker allt för mycket, blir inget kvar över det där som är av förstärkare i livet, eller det som gör livet värt att leva.
Och det som jag tänkte på när jag läste den, det är ju att för om man tar en sån situation som du beskrev med, så presentera och sådär, det kan nog alla känna igen mer eller mindre och förstår. Men just om det är någon som lider av det och har det som en, alltså högre upp på skalan så att säga, det kan ju vara någon som då kan uppleva det lika starkt med att på en middag eller lite fler folk, vilket kanske man själv inte känner igen. Så det kanske är svårare också att sätta sig in i. Vi säger, om du hade känt social ångest av att träffa helt nya människor och när vi sågs idag, så upplevde du det väldigt skrämmande. Det hade svårt för mig att kanske förstå det.
För du inte har det.
Exakt.
Eller du har det lite granna kanske någon gång, men inget som du tänker
på. Nej, exakt.
För då är det mer att prata inför grupp då, förstår jag det rätt?
Ja, exakt.
För jag är, och jag tror inte, det är lite roligt, för jag var ganska blyg. Och det är ett begrepp som delvis överlappar med social ångest. Jag var väldigt blyg när jag var liten. Och när jag var i tonåren så, och speciellt om jag skulle träffa någon kille, då slug, eller överhuvudtaget jag var ute på om man skulle gå någonstans och vara ute, så bara låste jag mig när jag skulle prata. Så det bara, var det bara att gå hem. Och då blev jag så trött. Och den tiden då jobbar jag som undersköterska. Och då fanns det väldigt mycket jobb på den tiden när jag jobbade som det. Så då bestämde jag så här att ja, men jag går på timmar istället, för då måste jag ju träffa på nya människor. Och då får jag ju träna mig i det här small talk, eller det här att prata med folk. Och det var ju egentligen väldigt klokt. Nu har jag ju begrepp för när jag har läst psykologi då och att det är psykolog. Men då hade jag inte det. Men det var ju egentligen väldigt klokt gjort av mig, för jag utsatte mig och jag tränade. Och just det här att träna sig sociala färdigheter kan ju vara att kommunicera och på olika sätt. Som man sett hos ungdomar ibland, att det ingår i behandling. Som är hos äldre så har man ofta sociala färdigheter. Men jag blir så stressad så jag kan inte utföra det i de sociala situationerna. Men så att jag, och jag tror inte du skulle uppfatta mig som jag hade hög grad av social ångest.
Nej.
Och det är lite spännande, för jag kan fortfarande känna det inom mig.
Okay,
men jag beter mig inte som det längre.
Nej, precis. För du, om jag ska återkoppla till boken, du exponerades för de situationerna och sen har du sen det försvunnit.
Ja.
Men jag tänkte bara återkoppla till det jag tänkte på där innan. Jag sa just att det finns människor som kan lida väldigt mycket av situationer som man själv inte kanske förstår. Och då tycker jag tänker mig att det är svårt att sätta sig in i någon annans upplevelse. Att vadå, skärp dig. Det är ju liksom, vi ska ju bara äta middag fyra personer. Och någon som tycker att det är jättejobbigt.
Och där tänker jag tycker du pekar på något som är väldigt viktigt. Att ungefär som man tänker sig att man har fördomar. Tänker jag, det har vi alla, det kan vi inte ta bort. Men det man kan göra är att man, innan man säger något sånt, eller innan att man kan ta ett steg tillbaka och tänka och faktiskt ompröva också lite alternativa tolkningar. Om man har en person, säger vi, som tycker det här är väldigt jobbigt. Istället för det kan också vara vanligt att många då tycker att den här personen är mindre varm. Den har lite avståndstagande, så man kan till och med tolka om den här personen är inte intresserad av mig, och så går man och så står den här personen som har social ångest och får igen då bekräfta, nej, jag är ju inte intressant och jag är ju inte, titta nu gick de här igen, de tycker jag är tråkig. Så att det blir sån här självuppfyllande profetia ibland hur man beter sig, och att då tänka på att alla. För jag tänker i vårat samhälle, vi är ju väldigt, väldigt individualiserat starkt samhälle. Vi ska vara vår egen, vi ska göra reklam och vår egen produkt. Och vi på något sätt sätter det högt att man är, att
ta
man
för
kan
sig.
Vara, ta för sig och så. Och personligen måste jag säga så blir jag lite. Jag tycker ju det är tråkigt om allting blir för homogent, utan jag tycker att man, det här om man har en spridning i hur människor är och vi beter oss, det är ganska trevligt att få lite olika perspektiv. Men man också tänker, jag ska tänka på att den här personen som man kanske tycker är lite tyst och tråkig, att man inte ger sig riktigt och att man, det kanske inte behöver vara så att den här personen är ointresserad, det kanske bara att den här personen vet inte riktigt och kan inte i situationen riktigt bete sig på det sättet. Men det kan ju vara en trevlig och intressant person om man går lite bakom, tänker jag. Så det där att tänka sig för, att ta ett steg tillbaka och inte, lika väl som vi pratar om, som du sa, negativa tolkningar, att det är klart att vi tolkar, det är klart att vi går på det vi ser om vi inte känner, det är klart att vi kategoriserar, för annars skulle vår vardag inte bli begriplig för oss. Men vi måste tänka på att det vi kategoriserar, om det bara är på utseende, så är det väldigt ytliga vad ska man säga, saker som vi ska inte vara så snabba med att dra slutsatser, helt enkelt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mm. Det här med blyghet och social ångest, jag tänkte att det är viktigt att reda ut det. Eller så här, hur förhåller de sig till varann?
Ja, det kan vara så att är man blyg som liten och blyg i den bemärkelsen att man är tillbakadragen. Jag tycker det är lite jobbigt med nya situationer, nya människor. Och går också ihop med när man säger ett temperamentsdrag som är inhiberat eller beteendeinhibition, som är just det här att man är lite försiktig för nya människor, nya situationer.
Mm.
Och som man har med sig, om man säger, som sen beroende på hur många, det är ju det vi föds med, kan man säga, och det vi har runt omkring oss, våra närmiljö som tillsammans är hur om vi utvecklar, säger vi, om vi har det här, man är lite blyg, man är beteendeinhiberad, tycker det är lite jobbigt, beror ju på hur de runt omkring mig, kan vara att jag har, där jag växer upp, att de faktiskt ser det och så ändå, men Maria, du, det här klarar vi tar det lite försiktigt, så, och så umgås man kanske med flera, så får man träna sig på det, än att man faktiskt som förälder då, nej men oj då, tycker du det är jobbigt, men då ska vi inte göra, eller jag kanske tar över och pratar, eller liksom, så då får jag ju inte någon chans. Och då, så att det är ju det här vad man har med sig i sin sårbarhet, både genom då genetiskt men även miljömässigt, och sen då vad det blir för någonting. Som jag är lite blyg och tycker det är jobbigt, så kan ju det vara absolut att jag kan utveckla social ångest även på kliniska nivåer, så att det är på en diagnos. Men det behöver inte vara så.
Nej, precis. Man kan vara blyg utan att ha social ångest.
Ja.
Just det, för man förknippar ofta. Eller liksom det,
ja, det är den typiska, det här som vi pratar om. Det som är, om jag säger social ångest, så tror jag att många i varje fall, så ser man någon, ja, man ser någon som är tillbakadragen. Ja, blyg då kan ju vara ett sätt att beskriva den här lite tystlåten, tar inte för sig, definitivt inte aggressiv och inte risktagande. Men det stämmer ju inte riktigt.
Mm.
Det är så den typiska bilden, och som man många gånger har sett. Att så, det är en person med social ångest. Men man behöver inte, man kan, om man tänker sig, om vi går tillbaka till det här att rädsla och ångest, det är så obehagligt så jag vill bli av med det. Och det är funktionen att jag vill bli av med det, undvika, fly från det. Men man kan göra det, det kan manifestera sig på lite olika sätt. Så funktionen av mina beteende eller det jag gör kan vara densamma. Jag vill bli av, jag vill fly från det här. Men det kan faktiskt se väldigt olika ut på ytan om man tittar på det. Så det kan vara absolut den här personen som står i ett hörn, eller man nu ska, som inte är så på, eller liksom det man ser i mitten av alla på en fest eller så. Men det kan vara någon som faktiskt dricker ganska mycket, är lite högljudd, men blir nästan lite påträngande och liksom försvinner därifrån innan man blir avvisad och beter sig, hamnar i fel, bland fel kompis, eller man uttrycker sig. Mm. Så att en social ångest kan även ta sig uttryck så. Och det tror jag, det är lite viktigt, för det tänker man inte på.
Mm.
Inte de i skolan, inte om man söker hjälp eller liksom så. Så att det kan ta sig lite olika uttryck, men mycket då med ångestproblematik och även social ångest är det här flykt- och undvikande beteende.
Jag tror inte vi sa det från början, men som, för hur många är det, hur vanligt är det att man lider av, det är ju en skala som vi sa sådär, men just som kanske är få hjälp och är diagnostiserade, hur många finns det några siffror på?
Det finns siffror och då brukar man säga förekomst, och brukar man, dels kan man fråga, har du någon gång under din livstid haft de här problemen? Då är det livstidsprevalens eller livstidsförekomst. Och det kan variera väldigt mycket, så när man tittat mest i västvärlden, inte enbart. Men det här kan variera från 2% till 15% som har i olika undersökningar. Så det beror ju på hur man undersökt det. Har man skickat ut enkäter? Har man ringt? Vad är det man, är det livstidsprevalens eller det senaste 12 månaderna brukar man prata om som 12 månaders förekomst, eller är det just nu om de har de här problemen? Det kan också vara i olika, för man sett en skillnad upp i västvärlden, till exempel Kina, Japan, och där så såg man de första prevalenssiffrorna då att det varierar väldigt. Och så tänkte man, jaha, är det mer i västvärlden än där? Men sen har man också sett att det är ju, om man ska undersöka något, är ju hur, vilka till exempel de sociala situationerna du frågar efter, då kommer man på att det här, det finns en speciell form då som i Japan, som är rädsla att genera andra genom att jag rodnar eller jag kanske luktar illa, tror jag, eller någonting. Och den situationen hade man inte frågat om, när man gjorde det, då fick man upp till liknande siffror. Så att hur man frågar, men säg att det är någonstans runt en stor amerikansk studie, om vi pratar västvärlden, som är väldigt känd, runt 12% som har någon gång under livet, så säger runt 10%. Säg någon med lite variation.
Men då är det som har någon gång under livet, då är det inte så att de behöver ta hjälp?
Har det som lite då komplicerar, du säger som tar hjälp, det men som har social ångest på de kliniska nivåerna, alltså att de uppfyller diagnoskriterier.
Ja, okej.
Okay. Men det kan man ställa lite frågor, man kan göra det på lite olika sätt för att fånga in då socialt.
Det är en på 10?
Ja, säg någonstans sånt där. Och
det är ganska hög siffra.
Det är mycket. I Sverige hade vi en tidig enkätundersökning, och då frågade vi om just nu, och då var det 15%.
Alltså,
om du tänker, har du det just nu, så är ju det, så kan man tänka sig att vi faktiskt har lite högre än om man, det ju blir relativt, om man säger har du någon gång under livet, så borde det vara mer, att man fångar in bättre än om man säger just nu. Dock är det ju så att det här social ångest, det debuterar barn, men säg i tonåren där, tidig tonår, det är ganska få som får problemen på kliniska nivåer som vuxen eller i 25-30 års åldern. Och när man väl har fått det, som man har ramlat över, så att det är handikappande för en, så ofta så går det inte över av sig själv. Man har sett studier att i 20 år så har man haft det. Ungdomsåren är ju lite mer att det fluktuerar, kan man säga. Det är mellan 2-9% någonting, prevalensen för ungdomar, att det kan variera, det går lite sådär. Men det man förut trodde, så sa man, ja, men om man har någonting, det växer bort.
Nej. Ja, blyghet kan ju...
Ja. Så att säga, men om man får problem som är då, så att man snurrar in sig, så snarare är det så, för där tänker man att, men det är ju om igen det här fly och undvika, det är ju väldigt mänskligt, eller skjuta upp, det är en bra sak, då blir vi på kort sikt, vad skönt. Men på lång sikt så blir det oftast problem för oss. Så att mycket hur vi hanterar våra känslor, tankar kring, och för många gånger så har man väl så här katastroftankar och vad som ska hända och de sakerna. Så att då brukar man hantera det på lite olika sätt. Men om man pratar med en stor beteendetendens, så är det just att undvika eller fly. Och det man gör då, det gör att då kvarhåller det oftast problemen. Så att, plus att det kan komma med andra, så att det växer oftast inte bort. Det är därför det är så viktigt att komma åt innan det ramlar över. Så man ju också, när man pratar om preventiva insatser.
Ta hjälp då?
Ja, och sen är det ju det att har du social ångest så kan ju det att söka hjälp i sig vara jobbigt.
Mm,
för då ska du ju prata, utsätta dig för någon, för kärnan i
social ångest. Ja, just det, som man helst vill undvika.
Ja, rädslan att bli bedömd eller att någon blir negativt bedömd, brukar man säga, kärnan.
Men jag tänker när det är så många, alltså en på 10,
ja,
då borde ju jag känna flera stycken som...
Ja.
Kan man tycka.
Så kan det vara.
Ja, utan att jag vet om det, så att säga.
Ja.
Som upplever det.
Ja.
Jag tänker att det är en sån här tanke som jag, även när jag läser boken, blir inte riktigt liksom få grepp om.
Mm.
Det är ju att, i och för sig har du ju svarat lite på det, liksom när det så att säga slår över till att skapa problem. Men jag tänker på det här med också kanske blyghet lite grann, eller liksom att man känner lite panik. Att i vissa lägen kan det ju vara att man liksom, jag får liksom skärpa mig, att man kan liksom lösa det själv.
Mm.
Men då kanske det inte riktigt heller är så stort problem i och för sig.
Nej, då blir det nog inte. Om du hittar sätt att förhålla dig som är hjälpsamma, det vill säga att du inte undviker, för det är inte så hjälpsamt i längden. Utan du hittar andra, till exempel som jag hittade, men jag tränade upp det här small talk. Jag var tvungen till det, för jag gick till nya avdelningar varje kväll. Jag jobbade, gick på timmar ganska mycket, och sen så, som jag säger, så tränar jag ju på det. Då blev det inte så jobbigt.
Precis. För jag tänkte vi skulle prata just om vad det finns för sätt att, så att säga, hur man kommer åt det, eller hur man jobbar med det.
Mm.
Men du var inne lite på det här med vart det kommer ifrån först.
Mm.
För det är liksom en mix av faktorer. Det är både, det kan vara gener och omgivning och sådär.
Mm.
Precis som alla andra beteenden brukar förklaras också.
Man kan ju ha lite olika perspektiv där. Dels kan man ju, det här med det här temperamentet, beteendeinhibition, att man får mer fysiologisk, alltså det här larmsystemet slår på också lite snabbare. Så det kan man ju födas med, om man säger genetiskt, att man har, det blir lite starkare och lite intensivare, och det är lättare kanske att koppla ihop det med situationer som man får associationer att det här är obehagligt, och sen börjar man kanske undvika, eller man får inte träna sig i det här. Så det kan dels vara, är det ju vad man har med sig, och det kan vara ett sätt som man har med sig, men sen så säger man, så är det ju omgivningen. Och Där kan man ju också prata från olika perspektiv. Pratar man utifrån ett inlärningspsykologiskt perspektiv, så är det just associationsinlärning, att man förknippar saker med varandra. Men också hur andra gör. Har jag, många gånger så går det här i familjen, säger man. Och det behöver inte vara att man vet att det är genetiskt. Man har ungefär 30-50%, säger man, är på gruppnivå, att det är genetiska komponenter. Men många gånger, så det kan ju vara så att jag föds in i en familj där man faktiskt tycker att det här är jobbigt. Och vad lär jag mig? Såklart jag lär mig av vad jag ser att andra gör. Som modellinlärning är ju ett sätt. Jag kan lära mig att observera andra. Men det kan ju också vara så att man kan förmedla vad andra tycker. Det är faktiskt lite skrämmande. Det måste man vara väldigt uppmärksam på. Så man kan få förmedla till sig information som man lär sig på lite olika sätt. Dels genom egna upplevelser, jag kan titta på andra. Och jag kanske inte, det här kanske är en familj som inte heller umgås med så många.
Nej, just det.
Och då får jag ju,
och där föräldrarna träning, tycker det är jobbigt. Och,
ja,
så,
ja.
Nej, det, och precis. Så blir det en...
Så att det kan ju vara på många olika sätt. Men det kan ju också vara att jag har med mig någonting, så att jag har den här blygheten eller sårbarheten. Och så kanske det händer där vi pratar om i skolan. För det som är, om man tänker på varför just att det är tidig tonår, så ska man tänka på vad innebär det, den här perioden. Det är ett ganska viktigt tidsfönster, brukar jag säga, för att studera de här problemen. För att det händer så mycket. Det händer, det är socialt och det är fysiskt och det är kognitivt. Det vill säga, det är mycket utmaningar eller stressorer, kan man säga. Men det händer ju alla, och alla får ju inte social ångest eller psykisk ohälsa eller utveckla det. Men där så är, och det är ju speciellt som vi har i Sverige. Ja, då är, vi byter skola oftast till högstadiet. Kompisar blir viktigare än vad kanske föräldrarna blir. Det är också viktigt att bli mer självmedvetna. Både att man reagerar, den här publika självmedvetenheten. Vad tänker andra om mig? Och vi blir medvetna om det på ett annat sätt. men också hur man tänker kring sig själv. Så det är mycket som händer där. Och hur man hanterar det man tycker är jobbigt. Om man tycker saker är jobbigt, det gör man ju. Så är det just att inte börja med någon där undvikande och flykt. För det är inte hjälpsamt. Och då kan det börja snurra på.
Mm.
Så att tonåren i sig, det är inte konstigt att det debuterar då. Och sen är det också lite intressant att barn som är blyga eller lite undandragna, de blir oftast inte med kompisar. Men man kommer i tonåren så är man ju inte så himla häftig eller cool om man inte...
Nej, men det var också någon, jag tror det var någon artikel ganska nyligen i tidningen jag läste här med att just barn och ungdomar, de kan också vara pratiga hemma. Och sen när de kommer och får social ångest i skolan, då kan vara svårt för föräldrarna att förstå.
Ja, för då har de inte sett kanske då hur barnet är. Då har de det i en situation men inte i de andra. För det kan ju vara så det är lite olika situationer som det kan uppträda.
Exakt. Mm. Sammantaget så det är ju en del olika faktorer, men vissa kanske har lite mer anlag då för att det ska liksom
vissa kan ha en
slå ut så att säga.
Man brukar prata om den här sårbarhetsstressmodellen, och det är ju, pratar man ju om inte bara social ångest, det är ett sätt att man har sårbarhet, och den kan ju vara genetisk, men det kan också vara, man pratar om föräldrastilar. Är du väldigt överbeskyddande eller är du väldigt, vad ska man säga, hård och auktoritär och dessutom kanske inte konsekvent, så att du lär inte barnen att livet är så jag kan inte förutse det. Ibland kanske jag får bestraffning men jag förstår inte varför. Det säger man också är att man har svårigheter då att förvärva den här upplevelsen av kontroll som en illusion men som en viktig sak som vi har med oss. Så att det kan ju vara både sårbarhet genom att vad vi har med oss, men det kan också vara vad vi förvärvar i vår närmiljö för att sen också såklart vad som händer när vi kliver utanför, om man säger kompisar blir viktigare. Så vi har en sårbarhet, det är stressande situationer och då så börjar det hända saker.
Som förälder till exempel så kan jag tänka mig att det finns ju liksom olika. Det blir väldigt skillnad om man som förälder blir väldigt beskyddande och säger att undvik, det där är liksom livsfarligt. Istället för att man kanske peppar eller uppmuntrar. Men testa på. Alltså det här med exponera.
Under trygga förhållande. Ja. Och det är någonting som de tar upp här i kapitlet om just ungdomar och barn och social ångest och behandling. Att man har med föräldrarna också. Just det här att man brukar fråga om precis vad du säger, vad gör man som förälder? Så att man ska minska de beteenden som gör att barnet och ungdomen inte får träna själv och utveckla också sina färdigheter och förmågor. Och också tron på sin egen förmåga att jag faktiskt klarar av saker.
Mm. Ja, för jag kan tänka mig, det får inte heller bli för hårt liksom. Nej, men ut på scen nu och kör.
Nej, och det är också någonting, det som är, för det du säger är ju att det vi kallar exponerande, så man utsätter sig. Men det är ju inte att utsätta sig om jag i min vardag bara hamnar i något och så blir det helt fel. Utan här är ju många gånger antingen att man sätter upp en hierarki där man olika saker som man tycker är jobbigt, där man har det som är minst ändå väcker ångest, men det är inte det allra jobbigaste, till lite medel upp till vad är absolut det värsta du kan tänka dig. Och då börjar man ju inte oftast längst upp, utan då börjar man med det som man ändå har som man har under, vad ska man säga, förhållanden som ändå är trygga och där du kan förutse, så startar man där.
Så som du gjorde med ditt jobb där.
Ja, nu kanske det kunde blivit lite olyckligt. Nu hade jag turen. Men i en behandlingssituation så är just att utsätta, att exponera sig. Det kan man göra gradvis i olika ångesthierarkier. Och tränar man under sessionerna. Men det som är viktigt, man jobbar med hemuppgifter. Det här ska ju, det viktigaste är att det sker någonting i vardagen. Om vi nu pratar, och nu som boken tar upp det som är mest beforskat kan man säga, är väl kognitiv beteendeterapier.
KBT.
Under det paraplyet är det som är mest utvärderat. Och det är ju jätteviktigt att säga att, för det kommer ju andra inriktningar också, men det här är mest utvärderat.
Vi har varit inne lite på behandling och så, men jag tror många tänker också olika typer av ångest för situationer eller hur den är väldigt grov och sådär. Går den att få bort?
Inte att få bort, men du kan jobba så mycket på det så att du inte blir begränsad. Så att det vill säga du har inte en diagnos, har du inte en diagnos så har du inte heller det här handikappskriteriet eller att du är funktionshindrad. Så du kan lära dig att trots att jag tycker det är jobbigt, det kommer jag nog kanske alltid att tycka att det här är lite grann, men jag gör ändå det jag tycker är viktigt för mig. Jag slutar inte göra saker.
Mm.
Så kan man säga. Jag tror aldrig du kan aldrig mena, ungefär som jag känner, som jag sa till dig, jag kan känna mig i vissa situationer mer eller mindre kan jag tycka är jobbiga fortfarande. Men jag beter mig, jag går emot mina känslor. Och jag utsätter mig för det jag tycker är jobbigt. Och det är också något att lära sig att, ja, dels är det är lite olika sätt hur man kan jobba. Är det ungdomar och barn så jobbar man också med det exponering. Och den kan se lite olika ut. Man kan sätta upp små experiment kan man säga. De är väldigt tydliga och klar. Det kan vara att terapeuten går före och gör någonting. Att man tappar ut en vatten liksom, eller häller och man tycker gud vad pinsamt. Men man ser, ja men fast folk tittar ju inte så mycket. De har så mycket annat. Så man tränar sig i olika sätt. Så uppmärksamhetsinriktning är ett sätt att exponera sig för olika situationer. Det kan vara på olika sätt. Men det är kärnan i. Och sen jobba med tankar och uppmärksamhet och så.
Mm. Och om man upplever social ångest, eller man har problem med det så att säga, det begränsar den till den graden.
Mm.
Hur går man tillväga? Vem vänder man sig till?
Först skulle jag säga vårdcentralen. Det är väl det första som man går till. Sen beror det väl på. Jag skulle, men det är ju första hands, vad ska man säga, det är ju kognitiv beteendeterapi i första hands valet det man rekommenderar. Men även om man är vuxen då, medicins olika, bland annat selektiva serotonin återupptagningshämmare.
Ja, det finns medicin
det
också.
Det finns medicin, men det som man brukar säga är ju att, ja, dels är det ju preferenser. Vad tror du på själv såklart? Nej, men medicin tror jag inte på. Nej, då är inte medicin ett bra alternativ för dig. Men det finns ju inte alltid någon som psykolog med just kanske KBT-inriktning som finns tillgänglig. Vad ska man göra då? Men det finns någonting man har sett som också står i boken. För man kan ju ha behandling individuellt. Man kan ha det i gruppformat, men man kan också ha det via nätet. Och där finns det i Stockholm nu, som har internetpsykiatrin, som jag tror är att det är nationellt upptag nu. Förut var det Storstockholmsområdet, men att det är nationellt upptagningsområde. Och där finns det. Där måste man kanske ha mer motivation själv, men det kan också vara för att driva, att driva sin egen. Då får man har ett stöd, det sitter någon på andra sidan så att du har en internetterapeut som du får, som svarar på frågor, som ger dig feedback. Många gånger så jobbar man läser, lyssnar på övningar, tittar på filmer, jobbar med hemuppgifter. Och så skickar man in dem och så får man feedback på det och så fortsätter man. Men det kan också vara så att det faktiskt kan vara lättare för någon med social ångest. Om att inte behöva. Det kan också vara ett sätt att söka hjälp.
Mm.
Så att är det så att du märker att, och det är ju den frågan bra, men säg att livet har blivit så begränsat. Du gör ingenting som du längre som är förstärkande. Då skulle jag rekommendera att det finns hjälp att få.
Förutom att läsa boken, har du några rekommendationer till de som lyssnar kring ämnet?
Jag tycker vi ska tänka oss att det är trevligt med en variation med människor som beter sig på lite olika sätt. Att vi ska uppskatta människor som inte alltid är de här säljande och väldigt uttrycksfulla och har lätt för sig. Att man också ska ta sig tid och lyssna på människor och se att det fyller lite olika funktioner. Och det är trevligt med variation.
Mm.
Skulle jag säga. Och att vi försöker vara lite flexibla i våran egen tanke hur vi tolkar andra människor. Att vi, är lite, att vi kan vänta lite med våra tolkningar ibland.
Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans?
Mig hittar man nog lättast på min Karlstad-mail. Man kan söka på Maria Tillfors.
Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.